Hallå, Jon.
Hallå, Jon. Hur är läget i Dala?
Härligt, härligt. Själv då?
Jo, det är bra. Jag sitter här på jobbet. Vi har faktiskt inrett en liten poddstudio här, så nu är det perfekt inför att säsong 2 av Ginpodden drar igång här.
Vilken timing, kul, kul.
Hej och välkommen till säsong 2 av Ginpodden. Jag heter Joakim Lundin och i detta 34 avsnitt så har jag precis som i premiäravsnittet med mig Jon Hillgren, grundare av Härny Gin. Hej Jon!
Hej hej!
Utan att gå som en oldtomkatt runt en het gröt så tänker jag att vi hoppar direkt in i veckans stora nyhet. Och det var ju att ni häromdagen i ett pressmeddelande berättade att styrelsen har tagit beslut om en börsnotering av Härny Gin nu inom 3 år. Wow!
Ja, visst är det wow. Skitkul! Och det är ju någonting som vi har planerat under en längre tid, eller vi har känt och klämt på frågan ska jag säga under drygt års tid i styrelsen, och nu kommer fram till att nu är det dags.
Vad betyder ett sånt här beslut egentligen för Härningen?
Det är ju såklart en otroligt viktigt beslut och viktig fråga, och det handlar ju i mångt och mycket om egentligen 2 delar. Den ena är ju såklart att vi har ju drygt 3000 aktieägare i bolaget idag, och vi har haft en medveten strategi om att vi vill ha en bred ägarskara, och för att möjliggöra handel på ett enkelt sätt mellan våra ägare så ja, då är det en reglerad aktiemarknad som gäller. Och den andra, eller kanske den första viktigaste delen, är ju nu när vi expanderar och vi växer så pass fort, och vill vi då ha tillgång till kapital framöver så är det enklare att hämta in det på en marknad helt enkelt.
Om jag bara backtrackar till vårt första samtal som vi hade för lite drygt 1,5 år sedan där i premiäravsnittet och Ginpodden. Då så frågade jag lite grann om framtiden för Härny Gin. Och ja, vi pratade om pandemin givetvis som var ganska ny då och vad det betyder för någonting. Men framförallt så sa du någonting då som jag tycker går verkligen hand i hand med det som händer nu. Och det var just det här att skapa möjligheter framåt för att satsa mer internationellt. För här i Sverige så har ni ju en stark ställning redan.
Jo, det har vi, och Sverige är ju fortsatt vår viktigaste marknad. Och ja, under pandemin, det är klart, vi har ju haft och alla har ju haft en minskad export, och gränshandeln har ju också nästan gått ner till noll. Men nu är vi tillbaka förhoppningsvis igen i en mer öppen värld igen, där man kan resa och man kan resa utomlands och handla, och man kan handla via gränshandel, och då vill vi ju kunna gasa när liksom det är på gång. Sen vet vi att vissa marknader, framförallt i Asien, då inte har öppnat upp igen, men en av våra stora marknader, Australien till exempel, dit kan vi ju resa nu, där kan vi ju promota och där kan vi liksom sälja mer aktivt. Så att vi vill vara beredda att gasa när tillfället ges.
Och innan jag tänker att vi går in och pratar lite mer också om själva noteringen, så tänker jag också att det skulle vara kul för alla lyssnare att bara förstå vad mycket som har hänt för Härny Gin under det här 1,5 året egentligen. Och jag tänkte vi kunde börja kanske prata lite grann om ginbaren. Vad hände där egentligen? Det var ju jättehäftigt. Det var ju någonting som hände bara strax efter att vi hade haft premiäravsnittet egentligen.
Jo, precis. Och redan där och innan vi pratades vid och efteråt så sonderade vi marknaden på lokaler, men vi hade liksom inte hittat den här platsen där vi ville finnas på. Det här är ju ett marknadsföringsinitiativ från vår del att finnas i huvudstaden då, och kunna nå ut till alla som kanske inte i första hand ta sig upp till destilleriet då. Så att vi sprang på en lokal på Hornsgatan 1 och på Söder vid Slussen, och vi signade den i början på förra året och öppnade i september 2021 och haft en otroligt lyckat mottagande, trots att vi öppnade i pandemin och när det var nedstängt, och sen när det var nedstängt ett par omgångar efter vi öppnade, men trots det så är det ju otroligt lyckat.
Det ser ju väldigt trevligt ut på bilderna. Jag tänkte jag ska sticka dit och hälsa på i samband med att jag besöker Spritmuseum faktiskt.
Just det, ja.
Vad kan man förvänta sig då när man hälsar på där och tar sig ett besök på baren?
Ja, för det första är väl att man bör, om man ska dit från fredag och lördag, då bör man ju boka bord, för annars är det, alltså det är fullt helt enkelt. Så det bör man ju göra. Det finns några drop-in-platser, men de brukar också gå åt ganska fort. Så det är väl steg ett att liksom se till att man har en plats när man ska dit. Annars har ju Linus då, som är våran food and bev, som driver den här baren med sina kollegor, och de har ju en fullödig meny med allt från ginklassiker, alltså cocktails då, till såklart man kan dricka gin rent, och så kan man ju testa från deras experimentella menyer då och signaturcocktails. Så de har både av det här som alla liksom förväntar sig på en ginbar, alltså klassikerna, men också lite nyskapande smaker då, med såklart gin.
Ja, ni tog väl fram en specialare också, en huvudstadsgin kan man säga.
Precis, vi har ju en som vi kallar för Capital, Swedish Capital Gin, som bara finns på baren där. Och det är med lemon myrtle bland annat. Alltså det är ju, sägs vara världens starkaste citrus, en ört från Australien, bockhornsklöver. En bas av den här, man känner igen att det är en hernygin, men liksom, den sticker ut åt ett annat håll. Så den finns bara där och i cocktailform då. Eller ren för den delen.
Och under den här tiden så har ni också vunnit massor av internationella priser, och det var lite som jag sa inledningsvis till dig att när jag skulle sammanställa lite grann och sammanfatta någonting inför den här intervjun, så ni har ju vunnit så mycket priser så det är helt galet faktiskt. Ni har ju slagit rekord i Gin Masters, rekord i Global Spirit Master 2020, ni var enda destilleri i världen som vann dubbla guld i IWSC 2021, det har fortsatt.
Ja, det har fortsatt, och vi plockar även två guld här, eller en guld och en som det kallas gold outstanding i WSC i år då. Ja, men det är ju tokkul, och jag ska väl säga att jag har inte heller, jag måste ju också kolla på de här listorna för att se vad vi har fått, och så är det ju. Ändå det är ju ändå så att man tycker man om våra produkter får man gärna köpa dem och dricka dem, men man ska ju inte köpa en produkt bara för att man har fått en medalj eller två. Så är det ju.
Ja, nej, men jätteroligt. Sen så, där här nu Gin Club, vad är det för någonting?
Ja, men det är ju ett sätt att engagera alltså både vad ni får kalla våra följare, alltså de som är intresserade av oss både här i Dala och i Stockholm. Så nu är det Nordens största ginklubb. Man lägger en hundring och så får man ett medlemskap i form av ett litet mynt, och den ger då en rabatt när man handlar mat och dryck på baren i Stockholm. Och det ger samma rabatt här uppe i distilleriet under sommarverksamheten, det vi kallar för Hernygin Bistro. Sen har vi lite specialprovningar inbokade framförallt i Stockholm, där man får testa lite, jag tänkte säga konstiga, men det är ju inte, men smaker som vi aldrig har släppt, man säger så, produkter som vi tycker är bra men ja, som inte är redo för marknaden eller aldrig kanske låg marknaden, eller någonting som Magnus och Johan har destillerat fram från, de tycker att det är kul, och alltså sådana där saker som nördar och tokintresserade människor vill vara med på.
Ja, sådana som vi.
Ja, precis.
Och sen så har ni också i samband med det här med nördigheten, så har ni ju faktiskt instiftat Svenska Gin och Tonic-dagen också. Den inträffar ju snart, det är ju 20 april.
Precis, och det gjorde vi ju under förra året, och det på våran 10-årsdag som vi grundade bolaget. Men nu är det ju, och det har ju hela tanken varit, alltså det är ett initiativ i branschen, alltså bland svenska ginproducenter, att försöka få, alltså lyfta svensk gin och då gin och tonic i det här fallet tillsammans. Och nu är det min kollega Maria som har koll på hur många destillerier som är inför den 20:e då. Men det är väldigt många, och det brakar oss redan från och med början på april då, med lite olika initiativ från både tonic-tillverkare och från svenska ginproducenter och på kanske någon bar här och var och så vidare.
Ja, nej, men det är ett jättebra sätt att faktiskt lyfta hela kategorin, och där förstår jag också att ni har ju genomfört den här Swedish Gin Forum också uppe i Dala.
Precis, det var till slut av i höstas, ett år försenat på grund av pandemin då. Det är ju en branschträff egentligen bland de som producerar gin i Sverige, och vi vart väl ett, ja, det var ju restriktioner även då, men vi vart väl ett 35-tal på besök här, och 15-16 svenska gindestillerier var vi då här, och sen listan var ju lite större, men nästa gång när vi kör upp i Norrbotten förhoppningsvis så kommer vi väl vara väldigt många fler då. Nu 2020 tror jag det fanns 20 svenska gindestillerier kanske, det här har du bättre koll på, nu borde vi vara uppåt en 40-50 kanske.
Ja, det stämmer, vi är faktiskt över 60, närmare 70 nu till och med.
Oj, ja. Det är kul. Och det vi vill med det här forumet är ju att, med ingångsvärde från oss, är att vi vill hjälpa till så mycket vi kan. Ju fler som gör bra svensk gin och marknadsför det på ett bra och korrekt sätt, det gynnar oss alla helt enkelt.
Jag har ju suttit här och grottat, det finns ju så sjukt mycket statistik, och jag vet ju också att ni håller på mycket med statistik också nu när ni har skickat ut det här, vad kallar man det, memorandum?
Ja, precis.
Jag håller faktiskt på att göra en megaartikel som heter Så har svensk gin utvecklats 2009-2021, det var ett enkelt jobb.
Ja, spännande.
Ja, nej, men det är ganska häftigt när man dyker ner där, och ni lyfter ju ganska mycket siffror så sett, och man kan ju bara se att försäljningen av svensk gin fortsätter att öka stort, och den har gått upp 300% om man kollar på antal liter bara sedan 2019 liksom. Så det är ju helt galet. Men det som också är spännande och kul tycker jag, det är ju precis som du var inne på, det är ju antalet som finns där ute i Sverige, antalet destillerier, och det har ju ökat väldigt, väldigt mycket.
Ja, det har det, och det är kanonkul, och trots att vi är ju största svenska gin, som säger svensk gin i Sverige, men de handlar, de här nya kommer ju liksom med besked nu, vilket är jätteroligt.
2009, då fanns det 10 stycken svenska gin listade på Systembolaget. Ja. Den som ni drog igång, det var 20...
Ja, vi lanserade december 2012, vi grundade bolag 2011, så att, men med fart vi tog alla systembolag hade vi 5 år efter lanseringen, så att 2016 då hade vi full, det tog 5 år att få liksom full täckning.
Ja, men om man tänker då, 2009 så fanns det 10 svenska gin på systembolaget 2009. Mm. Och när det tog fart för det här nu gin då, med fullskaligt, så var det 47 sorter 2016. Och man kan tycka att 2016, det är ju inte så långt borta.
Nej.
Och så sen så har man 2021, så avslutar vi med 208 olika svenska gin.
Oj.
Och redan i år så exploderar det ju massor framåt, så den här ökningen är ju, ja, det är helt galet. Men som sagt, det är kul att kolla på siffror, och det är väldigt spännande när man sätter det i relation till varandra, sortimentsutvecklingen.
Ja, precis, och det visar ju på att inte bara att det finns många som är kreativa över startat bolag och tillverkar och sälja gin, utan också att det är en trend, alltså det går också att sälja de här produkterna.
Ja, verkligen.
Det var ju ingen gin-trend i Sverige eller gin-boom i Sverige när vi grundade 2011, även om det fanns några gin där, utan det har ju kommit de senaste åren på riktigt liksom.
Och det är någonting som man kunde läsa också i ert utskick här också, hur mycket som det faktiskt har ökat. Bland annat så har ju ni ökat försäljningen väldigt mycket under 2021.
Ja.
Ja, vad var det, upp nästan 30%?
Det är ju såklart att vi är i en gin-boom och vi når ut till fler och fler vill köpa. Och sen också, om man nu ser på södra delarna av Sverige, så finns det ju en begränsning att de som kanske är vana att handla sin alkohol på andra sidan gränsen någonstans har ju inte haft samma möjlighet. Och då blir det ju mer försäljning av i Sverige också. Det är ju alla kategorier, det är ju inte bara gin såklart. Utan premiumprodukter generellt ökar ju sin försäljning, ja, på Systembolaget då, vilket är kanonkul.
Ja, och ni har ju kommit igång med några så här specialprodukter också. Jag vet ju att du brinner mycket för cocktails, så det har ju kommit några färdigblandade cocktails signerade här nu igen som är spännande. Bland annat den här Word och Martinez då.
Precis, och det är ju ett sätt att inte komma ifrån, men att öppna ögonen för en traditionell gin och tonic konsument att det finns så mycket mer att göra med gin, och det behöver inte vara så avancerat. Och tycker man att det är avancerat, ja, men då kan man köpa en färdig buteljerad produkt. Nu har vi gjort det här i begränsad omfattning, knappt 1000 av varje sort då, mest för att inspirera. Och det är det vi vill jobba väldigt mycket med på baren i Stockholm också, att inspirera som man hemma gör. Alltså som en sån enkel sak som många uppfattar som jobbigt, alltså sockerlag av olika arter liksom. Ja. Det är ju skitet bara man liksom kommer igång. Så det, vi vill ju liksom lyfta kulturen i Sverige.
Ja, och det är också då, precis som du var inne på, den här svenska gin och tonic-dagen, det är ju någonting som vi ser fram emot här inom kort. Mm. Inledningsvis också, så jag vet ju att det var inte långt efter vårt första samtal där som ni också berättade om planerna för Härny Gin Hotel. Och det var ju i samband egentligen med att ni lanserade planerna för Härny Gin Bar också där. Men det är någonting som var tänkt då att byggas i alla fall i Härnösand runt 2023. Hur går de planerna?
Jo, men de går rast framåt. Det är klart det har varit lite... Alltså, allt har tagit väldigt mycket längre tid under pandemin. Ett exempel är att man inte har kunnat mötas på ett vettigt och realistiskt bra sätt, ska jag säga. Så det har dragit på tiden, och sen har vi haft lite stök som du vet med allt från cement på Gotland till vissa priser som är ganska volatila. Men det går framåt, och jag hoppas ju inom några veckor kunna berätta både vilken totalentreprenör vi har utsett och att vi har finansieringen på plats då. Och byggstart kommer att vara slutet på det här året, alltså slutet på 2022 redan. Och ger vi då 2 års byggtid, så borde vi kunna sitta i baren där någon gång slutet på 2024.
Ja, super, superhärligt.
Ja, och det är fortfarande Härnösand och samma plats som gäller då, så att, ja, det är kanonkul.
Och om man backar tillbaka lite grann då, för det här hör ju ihop till den här noteringen också. I samband med nyheten om notering så genomförs ju också en ny emission. Vad kan du berätta lite om den?
Ja, precis. Ja, men det är egentligen 2 huvudsakliga syften, eller 3 ska man säga. Det ena är ju att vi förbereder oss inför en notering, och då vill vi bli fler ägare. För ju mer ägare det finns, desto... 3 personer finns det som inledningsvis kan handla med aktien då. Så det är liksom en av delarna, som spridning som det kallas. Sen kommer vi använda stora delen av de här medlen vi tar in för fler barer helt enkelt. Alltså fler barer, typ den vi har i Stockholm då, en flaggskeppsbar då. Och vi har ju redan påbörjat arbetet med att söka efter lokaler till nästa enhet, om vi ska säga så.
Mm, mm.
Och vi har ännu inte bestämt ort, men det lutar väl åt något ställe där det finns en större koncentration av människor i Sverige.
Ja, jag förstår. Det är ju superspännande. Hur kommer ni att jobba med det konceptet? Kommer det vara franchise, eller kommer ni fortfarande att äga det, eller hur kommer ni att jobba med det?
Nej, det kommer fortfarande vara helägt av oss. Vi har ju verksamheten i Stockholm drivs av ett helägt dotterbolag,
ja,
och det kommer ju vara likadant för nästa verksamhet. Vi sprider lite grann på riskerna och kör det dotterbolag då.
Ja.
Nu ska man ju säga att just baren i Stockholm, den visar ju redan positivt resultat efter ja, har öppnat i september. Så det är ju, ja, det funkar hur bra som helst där. Och det är ju ambitionen som är nästa enhet. Det är marknadsföringsinsatser som går med vinst helt enkelt.
Mm.
Sen en del av, en väldigt viktig men inte så stor pengamässig del av emissionen, det ska gå till att vi ska bli självförsörjande på el helt enkelt.
Ja.
Vi har ju ångpannor som driver våra spritpannor och de ångpannorna går på el och vi är en ganska stor kund här då till vårt nätbolag och ja, vi vill bli mer självförsörjande, eller vi ska bli självförsörjande på hur det ser ut idag. Så vi ska täcka samtliga tak som vi bara kan, de som inte är i norrläge ska vi täcka här med solceller och nå upp till inledningsvis 80% av den konsumtion vi har.
Ja, men det är lite knyter ju an också till det du nämnde tidigare om bland annat cementpris och volatila priser och så. För jag kan tänka mig också att transport och sånt är sånt som ja, ställer till det kanske lite grann. Så det är ju bra att ha så mycket som möjligt eget givetvis.
Så är det. Och vi har ju, alltså, vi köper ju sedan tidigare miljömärkt el. Så det är ju inte så att vi gör något lite bättre. Vi gör det småskaligt helt enkelt och blir lite självförsörjande. Och vi kan kapa topparna på de gångerna när elpriserna verkligen rusar.
Jag trodde ni grillade så mycket där uppe så det var kolkraft som gällde liksom.
Ja, det är nästan det. Pizzaugnen går varm ganska ofta kanske i alla fall. Men den värmer inte lika mycket inomhus som utomhus.
Och när man tänker på hur har reaktionen från de här 3000 aktieägarna varit nu när nyheten om en notering släpptes?
Jo, men det har mottagits väl. En del kanske tycker att det är att 3 år är lite långt bort i tiden. Men i det stora hela så absolut väldigt väl. Jag kom just hem från Stockholm här igår kväll där vi har haft 2 stycken ägarträffar på baren våran där vi har haft lite käk och lite information och lite cocktails då, och där vi har gett ägarna tillfällen att ställa frågor och vi har presenterat våra planer helt enkelt. Och det är klart, vi har ju inte fått feedback från alla 3000 men det är väl flera hundra i alla fall som har hört av sig och liksom tummen upp.
Ja, men hur känns det? Det måste ju ändå kännas bra att få med gänget. Och om man tittar också på spridningen av aktier idag så är det ju också några som äger väldigt många aktier. Så det kan jag tänka mig är viktigt att få med dem redan från början. Och det måste också vara jävligt pirrigt. Jag menar, när ni började den här resan alldeles för så många år sedan nu. Det är liksom över 10 år sedan. Och nu pratar vi om att destilleriet och företaget ska liksom noteras. Alltså, kunde du ens tänka dig det? Var det ens med på visionskartan? Liksom?
Nej, det var absolut inte med. Även om det fanns påivrare även på den tiden runt omkring mig. Men alltså, steg ett då var ju att komma igång med verksamheten så pass mycket så att det gick att leva på det.
Ja.
Och göra det jag verkligen brann för. Det var, liksom, det var steg ett då. Sen har det ju gått med, ja, som du sa, rask fart sedan dess. Så det är ibland när man kollar i backspegeln, wow, har det här hänt? Det är då man kommer på det.
Ja, nej, jag förstår det. Och imponerande att hänga med på den här resan och höra hur allting utvecklar sig. Jag passade faktiskt på för transparensens skull också att köpa en liten, den minsta möjliga posten i senaste nyemissionen. Bara så att alla vet här hur jag själv ställer mig till detta.
Just det. Ja.
Det är alltid bra att vara transparent.
Ja, så är det. Absolut.
Jag tänker så här framåt då, om man som antingen är ägare av aktier eller om det är så att man funderar på att investera i Hernygen. Vad skulle du säga, hur är processen framåt? Alltså inom 3 år så har det tagits beslut som att man ska gå för en börsnotering då, men hur är processen fram dit liksom?
Alltså, vi har ju redan tagit några steg och det gjorde vi 2015 då, när vi blev ett publikt bolag. Och det är ju liksom det första steget att ta då, för att vandra den här vägen. Och sen, vi kommer ju inte sitta här och vänta in en vänta på något sätt, utan vi har ju kontakt med rådgivare redan nu och kommer ha ett antal möten här de kommande månaderna för att välja de rådgivare som ska lotsa oss till en notering då. Och det får vi se hur mycket vi hinner på den här sidan sommaren och sen blir det kanske någon semester om man har tur och sen fortsätter det i höst. Så att vi har som sagt bortre gräns i 3 år. Jag tror att vi kommer landa mycket tidigare. Och vill man bli ägare, då noterar man sig på... Noterar kanske fel ordval här. Man signar upp sig för en post då, eller flera via BankID via vår hemsida. Så det är otroligt enkelt.
Ja, jag tänkte just på det också. Att, om det är någon som är där ute, någon lyssnare som funderar på att investera i Hernygen, vad ska man tänka på? Vad vill du skicka med?
Alltså man ska ju läsa memorandumet såklart och där även om vi har haft en otroligt bra utveckling de senaste åren eller nästan alla år då, sen start så det finns ju alltid risker när man ska investera i aktier och det är ju inget undantag när det gäller Hernygen. Om man har långsiktiga mål med sitt ägande så får man värdera utifrån det. Om man kortsiktiga så får man liksom ta det i åtanke men jag tror ju såklart fortfarande 300% på att vår resa bara har börjat och det finns så mycket mer som vi ska göra.
Om man tänker mer internationellt, hur ser det ut där? Alltså, kommer ni jobba annorlunda med säljorganisationer eller har ni... Du berättade lite grann om hur marknader öppnas upp och hur det har liksom blivit större och fler möjligheter efter pandemin. Men hur ser tankarna ut framåt där?
Alltså, vi kommer ju nu, eller vi har precis börjat arbeta med att återigen ta plats på de här marknaderna som vi anser är lite viktigare, eller där vi har haft lite större närvaro än tidigare. Och det handlar ju om att det handlar ju dels om våran fysiska närvaro och stötta de här marknaderna, alltså våra importörer där. Men sen handlar det också om att investera där. Alltså det kostar ju, man kan tycka vad man vill om ett systembolag och hur monopol fungerar, men, och att man inte får göra reklam nästan i Sverige för sprit. Då. Och då följer man det regelverket och ett svenskt bolag i Sverige, då det är lite lättare i Sverige. För svenska bolag utomlands, ja men det är lite svårare, precis som att det är svårt för utländska bolag, alltså gymproducenter i Sverige. Så att det kräver mer investeringar, det kräver mer tid och det kräver liksom ett långsiktigt engagemang.
Mm. Vad är du mest stolt över så här långt då?
Oj, ja, vad är jag mest stolt över? Alltså jag tycker såklart att det är otroligt kul att så pass många köper våra produkter. För det är ett kvitto på att man gillar det vi gör. Det är liksom grunden för allting, att vi har en produkt som inte bara är en one hit wonder, utan det återkommande vinner vi priser som ett kvitto, och att konsumenten uppskattar den och köper den. Och att vi ökar volymer är ju ett tecken på att vi gör någonting bra.
Ni har också ökat antalet medarbetare väldigt mycket under den här perioden.
Det har vi. Framförallt är det ju tillfälliga, alltså, säsongsanställda som vi haft i bistro. Nu har vi en restaurang här i Dala under förra sommaren. Vi hade ju öppet 7 veckor, hade 5 000 besökare och langade luncher och cocktails och provningar och studiebesök och allt vad vi höll på med. Så att många är ju kopplade till det. Men sen har vi också ett par fastanställda till här också på restauriet då.
Det måste ju vara kul.
Ja, det är jättekul. Och det handlar ju om att anställa de som är bättre än själv och på det som man vill liksom prestera. Och får man in ett stort antal proffs, liksom, då går ju maskineriet mycket bättre och även snabbare framåt. Liksom.
Just den här Dalas besöksnäring, så här, hur kommer den att utvecklas framåt? Har ni några planer där?
Ja, inför sommaren så kommer vi ha öppet likt förra året. Att vi har öppet 7 veckor från vecka 26 till vecka 32, alla dagar i veckan. Då kan man komma hit och besöka pannorna, alltså studiebesök. De har ju också provningar varje dag. Och trots en, ja, vi var ju i pandemin, men det var ju ett uppehåll, jag får säga. I restriktionerna nästan i förra året så hade vi ju nästan fullt på allt vi gjorde förra sommaren under alla sittningar. Nu har vi ju fler platser då under sommaren som kommer nu och några fler tillfällen. Så att vi tänker ju att vi ska göra det vi gjorde förra sommaren, men fullskaligt utan restriktioner. Det är steg ett. Och jag misstänker ju att vi kommer nog inte stanna på 5 000 besökare, utan det kommer bli några tusen till. Så att, då har vi också en utmaning logistiskt här på en liten grusväg, men det är samtidigt väldigt roligt.
Ja, så har ni vägarna förbi så är det bara att titta in, eller jag kan tänka mig att man behöver boka lång tid i förväg.
På själva provningarna måste man boka om man ska gå på det, men vill man bara, om ni får säga, bara ta själva studiebesöket och få höra vår historia lite snabbt, då säger man upp sig på plats. Man är här och det är 3 tider per dag då, helt enkelt, så där finns det alltid plats.
Ja, kul.
Nu närmar vi oss våren. Det är ju liksom, det är ju ginnens högtid som kommer nu, om man får säga den långa högtiden. Vi har gin och tonic-dagen. Alltså var med och fira den svenska gin och tonic-dagen på riktigt 24. Det vore jätteroligt. Och fira den svenska gin som ni gillar. Och publicera gärna och häng på det här evenemanget helt enkelt. Det vore kul.
Tack så mycket för att du ville vara med.
Tack snälla för att jag fick vara med. Och kör hårt. Får du en bra dag.
Du är med. Sköt om det så länge.
Samma. Tack. Hej.
Hej.